En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och woof woof. Och välkommen till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv, som vi hörde där i den klassiska ramsan från Örby utanför Stockholm.
Hallå.
Och här på andra sidan Atlanten sitter jag vid mina fönster på 48:e våningen i New York City.
Ja.
Och vi ska nu tillsammans då kreera vårt, vilket avsnitt i ordningen är det?
524.
524.
Ja.
Och hur står det till i Örby?
Jo, men det står bra till, skulle jag vilja säga. Jag har inte så mycket mer att tillägga. Jag trodde jag skulle bli sjuk i morse när jag vaknade alldeles rosslig. Men här sitter jag med rösten i behåll, så att jag verkar klara mig. Inga problem.
Nej.
Själv då?
Jo, jag har också lite så här, konstiga känningar och lite, lite skrovligt i halsen och så, utan att det bryter ut. Men framförallt har jag varit day-to-day här några dagar nu med hälsens skad. Jag gick hem i vredesmod från Madison Square Garden i alldeles för dåliga skor i helgen.
Ja.
Det var djurhandelskaos utanför. Det inte gick och fick tag i taxi. Det gick inte att komma på bussarna till slut. Så gick jag med så här arga steg hem. Och så,
jag kan se det framför mig. Djur man i affekt vandrandes hem.
Ja. Ja, det gick inget bra.
Nej.
Men nu har jag vilat och grejat och fixat. Och just för tillfället är det bättre. Men vi ska hålla koll på det. Så det inte blir ett rent helvete.
Ja, just det. Ja, du är bra från där. Redan innan inspelningen här pratar om Achilles häl och så vidare.
Ja.
Ja, men det är bra. Det är bra att du kör med öppna kort i alla fall och inte refererar till någon lower body och sådär. Utan du faktiskt säger att det är hälsenan det handlar om.
Ja. Ja, men det ska vi ta hand om. Så vi kan springa på matcher utan att behöva ha fula skor. Man måste ha fina skor när man har kostym och så.
Ja, det är bra. Du tänker på estetiken och inte bara funktion.
Nej, just det. Ja. Men det är inte bara jag som är skadad. Det betydligt värre är ju att Victor Hedman är skadad igen. Han har precis kommit tillbaks i helgen. Han spelade två matcher och så när Tampa var i Montreal igår. Skadades han igen, gick av efter en period. Och efteråt var oroande nog så var John Cooper rätt bekymrad. Beskrev det som en concerning.
Ja, precis. Inte nog med att han konstaterade att Hedman hade klivit av igen, utan han faktiskt uttryckte de orden att det är oroväckande.
Ja.
På sikt också.
Man vet inte vad det är för skada eller om den är relaterad till den förra, men concerning är den. Det får man väl nästan intrycket av att det är samma skada.
Ja, precis. När han har missat en månads tid, kommer tillbaks. Det är någonting som inte riktigt stämmer där. Och det är oroväckande för mig som Tampa Bay supporter. Det är såklart oroväckande för Victor Hedman själv och för Tre Kronor då. Med OS runt hörnet.
Ja, det tror jag framförallt är det som plågar Victor. Han har ju väntat hela livet på att spela OS. Ja. Senast han hade chansen 2014 blev han ju som bekant inte uttaget till den här poddens vrede.
Så var det.
Mm. Och sen har då, när han har varit i sin prime, så har ju inte NHL varit med i OS.
Nej.
Och det här är ju sista chansen då att få vara med. Och skulle en skada sätta stopp för det, så vore det bedrövligt.
Ja, det vore ju oerhört typiskt. Han febrar ju över den här möjligheten. Det har han gjort tidigare, men till exempel i NHL-bibeln inför säsongen när du intervjuade honom med en stor intervju om säsongen i helhet, men inte minst med OS-touch då. Och han har ju verkligen sett fram emot det här. Så att vi hoppas verkligen inte att det är så illa. Men det är...
Nej, det är bara att hålla tummarna för att det går bra. Att han, jag förstår ju att fokus för Tampa är Tampa.
Ja.
Men för Victors del så hoppas jag verkligen att det inte är så allvarligt.
Nej, verkligen inte.
Sen senast, det har bara gått en vecka, men som vanligt den här säsongen, den här underliga hösten, så fortsätter det. Alltså det är sådana skiften varje kväll och från omgång till omgång, just för att det är så jämnt och så oförutsägbart i år. Alla kan verkligen slå alla känns det som. Ja. Och det blir rörelser i tabellen som man, oj då, ha, kände vi oss säkra på att där var en trend satt, men så var den inte det.
Nej, det finns många lag att komma in på här, men en sak jag direkt vill säga är ju att i vårt Thanksgiving-avsnitt som bara är 2 veckor sedan när vi gick igenom hela tabellen grundligt, så kom vi fram till att bara 3 lag i den östra konferensen kände vi oss i princip helt säkra på att de kommer gå till slutspel. Och det var Tampa, det var Carolina och det var New Jersey. Och nu 2 veckor senare när vi sitter och spelar in det här, då är New Jersey utanför slutspel.
Ja, de har ramlat ner under strecket efter 5 raka förluster. Nu lyckades de då bryta den tunga sviten borta mot Ottawa igår.
Ja, Ottawa är också ett sånt där lag som man kan prata om i det här sammanhanget.
Ja, vi kommer till dem.
Ja.
Men en 6:e raka förlust, då hade det blivit lite kris där ute i New York. Och det är väl fortfarande inte direkt krang och jubel. För det här har ju varit en törn för självbilden. När Jack Hughes gick sönder då, så var ju Sheldon Keefe, coachen, noga med att påpeka, vi är inte ett one man team. Men det har ju nästan motbevisats, det påståendet. Han är så enormt viktig, Jack. Nu är det inte bara han, jag vet det. Brett Pesci är borta också.
Ja, och Jonathan Kovacevic. Men det är ju en annan dignitet på deras första center och härförare, offensivt, ja. Onekligen. Alltså, det var ju samma problem, får vi säga, förra året då, när de 2024 halvan av den säsongen också låg i absoluta toppen och vi räknade in dem på slutspelsplats definitivt och kanske vinna divisionen. Men sen utan Jack Hughes på våren där så tappade de ju ordentligt och tog sig nästan med nöd och näppe till slutspel.
Ja, och där var de, hade de ingen chans
alls. Nej, det åkte ju rätt ut där mot Carolina. Och nu ser vi nu alltså de här 13 matcherna som Jack Hughes har varit borta. Ja, då har de bara vunnit 5 av de 13 matcherna. Gjort 4:e minst antal mål i NHL den här perioden. Och innan dess så ledde de ju Metro och låg på topp 10 i NHL när det kommer till målskytte. Så det är ju väldigt tydligt en spelare betydelsen.
Ja, men det är lite förbryllande. För det är inte så att de andra är dåliga. Utan visst, han är dynamo på isen. En katalysator för hela laget. Ja. Men det känns också som att när han går sönder och de förlorar den första matchen, det är som att de tappar allt självförtroende. Och att det liksom blir någon slags dominoeffekt efter 1 eller 2 förluster. Ja, tänk om Jack var här.
Ja. Nej, för jag
kom... Eftersom det har hänt förut att hans frånvaro har fått sån effekt.
Ja, för jag kommer ihåg att vi pratade mycket om när New Jersey gick så starkt här i oktober och början av november fram till Jack Hughes märkliga skada då, att så många andra hade lyft sig. Det var inte bara Jack Hughes, alltså Timo Meier hade sin bästa säsongstart. Dawson Mercer tyckte jag var grym första månaden av säsongen. Vi pratade Simon Nemeth på backen och alla möjliga som stack ut. Men nu...
Och Bratt
då, precis.
Men de har sjunkit tillbaka allihop i hans
frånvaro. Jag är inte speciellt imponerad av Bratt sista tiden heller, om jag ska börja.
Nej, tyvärr. Tyvärr. Han har varit lite sval här på slutet.
Ja.
Silver lining här då är ju att Jack Hughes skada den här gången skedde i det här skedet av säsongen istället för i slutet. Han kommer ju tillbaka i januari någon gång, förmodar jag.
Ja, precis. Det sades ju 8 veckor och nu har det gått 4 veckor. Så att förhoppningsvis är han tillbaka efter årsskiftet någon gång. Och det är ju inte axeln den här gången, som tur är. Utan det är någon märklig lagmiddagsskada alltså som har hänt.
Ja, det är en skärskada.
Ja, det borde inte ödelägga resten av säsongen som det har gjort tidigare så att säga. Och det har du helt rätt i. Man kan räkna med honom snart. Och så dessutom de andra de får tillbaka som skada också. Förhoppningsvis. Det vore ju på tiden för en gångs skull att New Jersey får vara lite skadefria. För då har vi ju sett kapaciteten i truppen.
Ja. Men som du redan var inne på så är det inte alltid det hjälper. Utan snarare ser ut som att det skärper när stjärnor som har varit borta länge kommer tillbaks. Och det är så det har varit i Ottawa då. De har gått och väntat på kaptenen Brady Tkachuk. Men sen han kom tillbaks har det gått plötsligt mycket sämre än det gjorde innan.
Ja, det är ju märkligt. Alltså det har man ju svårt att förklara.
De är ju också nere, de är långt ner under sig. De är näst sist nu i östra konferensen. De har bara Buffalo bakom sig. Precis, och nyss var de 2:a.
Ja, precis.
Atlantic.
Ja, exakt. De var väl på slutspelsplats när vi hade det här Thanksgiving-avsnittet till exempel. Och nu är det 5 poäng upp till en slutspelsplats och det är ganska mycket i 2-poängssystem. Och dessutom många andra aspiranter över sig före i kön, till exempel Florida och Toronto som också vill jobba sig in. Lite oroväckande faktiskt för Ottawa. Och detta så trots att Brady Tkachuk nu är tillbaka. De har bara vunnit 7-8 matcher nu sedan han kom tillbaka. Och dessförinnan var de en ganska positiv trend ju.
Ja, det är väldigt förbryllande. Varför de plötsligt tappar taget på det här sättet. på det här sättet.
Ja. Alltså, samtidigt korrelerar kan man säga med att Thomas Chabot gick sönder och han blev skadad ungefär samtidigt som Brady Kachuk kom tillbaka. Så i deras fall verkar nästan som att han är viktigare. För backsidan är ganska tunn, där har de inte riktigt samma bredd. Och när hans 23-24 minuter per match är sett som någon snarare AHL-mässig back så verkar det märkas. Samtidigt vill jag säga en sak om Ottawa som står sig även nu sista veckorna när de har förlorat mycket. Den underliggande statistiken, den är extremt positiv för Ottawa. Där är de riktigt topplag. Även nu med Brady Kachuk i line-upen och utan Thomas Chabot.
Ja, men vad, det, vad hjälper det då när man ligger näst sist i tabellen?
Ja, precis. Och hitta sätt att förlora. Men faktum är, det här sticker ändå ut, att Ottawa är det lag som släpper till femte minst antal skott i ligan. De släpper till minst antal skott i slottet. Och enligt expected goals-statistiken så förväntas de släppa in minst antal mål i ligan. I hela NHL, Ottawa Senators faktiskt. Och så. Då får man ju peka lite grann ändå på Linus Ullmark som alltså ligger sist då i statistiken vad gäller goals saved above expected. Han ligger på minus 8 där. Han är faktiskt enligt den statistiken NHLs just nu sämsta första målvakt.
Oj, oj, oj. Det var hårda bud.
Ja.
Ja, men du... Ja, jag tycker du ska föreslå att det ges ut ett extra Stanley Cup till de som har bäst stats också.
Nej, det är inte så jag menar, men det är ändå... det måste ändå läggas till att det är...
Ja, jag förstår det. Ja. Jag skojade ju.
Ja, ja, ja. Nej, men vi får... Ja, precis. Ullmark, alltså. Han, det är lite också oroväckande inför OS. Nu har vi ju väldigt många målvakter, men vi får se om han verkligen tar en plats i truppen. Vi ska ta ut den svenska truppen nästa vecka, kan man säga.
Ja, just nu så känner jag mig att jag nämnde den här förmiddagen innan vi spelade in två gånger om att skicka fel sms till Linus.
Jaha.
Först sökte jag honom till en enkät och det stod tjena Joet.
<Oj då.
laughs> Och sen skulle jag svara dig,
ja,
inför det här och skriva ok, okej. Och var tvungen att säga igen, ja, det varit fel en gång till. Så han sa, tung förmiddag nu Bjurman, hoppas det blir artikel.
Oj, oj, oj.
Tjena Joel.
Ja, men det är kanske lite signifikativt för Linus Ullmark den här hösten.
Nej, det är väl signifikativt för mig.
Ja, det kanske, ja, ja, ja. Nej, men
så, jag säger han ska med till OS som kompensation för att jag skickar så mycket dåliga sms. Felaktigt.
Ja. Nej, men Ullmark, han hade en litet tung säsong delvis i fjol i Ottawa också. Men efterhand så spelade han upp så han hade någon svit där på 10 matcherna. Han knappt släppte in ett mål och knappt förlorade. Och var hur het som helst. Så att han har hittat sätt tidigare i sin Ottawa-karriär och framförallt i Boston-karriären då. Att vända negativa trender. Vi får se. Men just nu måste han spela upp sig om Ottawa ska ha en chans att nå slutspel. Det är framförallt att det läcker bakåt trots att de inte släpper till så mycket chanser som är problemet.
Mm. Och även deras granne Montreal har det ju tungt nu då. Skörden, kvoten kanadensiska lag slutspelsplats är ju alarmerande låg.
Ja, precis.
Det är faktiskt så att ja, Edmonton är ju där nu då. Men Montreal har också harkat till här liksom. De är ett typexempel på sånt lag, lite poplag i början och också ett sånt lag man säger nu börjar gå dåligt eller nu börjar gå bra och så kommer en total motsats till det. Precis när man har pratat om.
Ja, exakt.
Förstår du vad jag försöker säga?
Ja, jag hänger med. Nej, men de började också jättebra som du säger. Och ledde Atlantic under oktober. Och absoluta toppen av NHL fram till mitten av november. Sen senaste månaden, det är 10 december idag. Backar vi tillbaka till den 10 november. Alla matcher sedan dess. Då har de bara vunnit 5 av 14. Så de har ju också verkligen inne i en negativ trend. Och där kan man också peka en hel del på målvaktsspelet. Sam Montembeau som förra säsongen ju var med i Kanadas Four Nations-trupp. Han kommer inte vara med i OS-truppen, det kan jag slå fast redan nu.
Ja, just det.
Vi ska ta ut den i slutet av det här avsnittet. Men han är inte aktuell, han är 85-procentig Sam Montembeau den här säsongen. Och Jakob Dobes, ja, i den här matchen som Hedman utgick så kan jag som Tampa-supporter åtminstone glädjas åt att det blev 6-0 till Tampa.
Ja, inklusive ett Jack-in-the-box-mål av Pontus Holmberg.
Ja.
Jag gillar Jack-in-the-box-mål, alltså när man kommer direkt in från utvisningsbåset, får pucken och kommer fri och sätter det.
Exakt.
Det gjorde Pontus. Det är en säkert sorts triumfatorisk mål.
Ja, lite sneaky mellan benen där på Dobes.
Ja,
ja. Ja, nej, Montreal har också svårt. Men ja, man vet inte riktigt vad man har många lag den här säsongen. Och jag tycker det har varit exempel på det bara senaste nätterna här. När, ta Anaheim Ducks till exempel. Nu har vi varit i östra konferensen, men om jag bara tar dem i västra konferensen. Som ju leder fortsatt Pacific Division. Men liksom ena natten, då åker de på, var det 0-7 mot Utah, eller om det var 1-7 hemma. Sen i nästa match, då vinner de med 7-0 mot Chicago.
Ja.
Över 50 skott. Sen åker de till Pittsburgh här om natten.
Och,
igår, ja. Och visserligen vinner till slut på straffar, men släpper till 48 skott. Men det är helt lite, olika matchbilder.
Det är väl lite att de fortfarande är ett ungt och omoget lag och är medvetna om det, att de har mycket att lära fortfarande.
Mm.
De är ute på lång... De inledde en lång roadtrip där i Pittsburgh. Nu kommer de hit. De är, möter alla New York-lagen.
Jaha, det blir ju spännande återseende med påven.
Ja, precis. Ja, jag håller på att förbereda lite såna här böner.
Ja, det är väl på sin plats.
Och salmer jag ska sjunga för dem. Nej, ja, ja. Nej, det ska jag verkligen inte. Nej. Men de där unga poplagen som vi har pratat om, de, San Jose och Chicago, det är framförallt de tre. Mm. De har ju fortfarande sådana lätt tendenser, och det pratar de själva om, att det är sånt här vi fortfarande måste, eller fritidsledarna i laget pratar om. Sånt här måste vi fortfarande skrapa bort liksom. Att vi måste inse att vi måste spela lika bra varenda kväll.
Ja, ja, men Chicago, där kan man också nämna det, alltså, dels den där torsken mot Anaheim. Natten innan blev det 0-6 mot Kings. Och apropå märkliga schemat den här säsongen, så mötte de faktiskt Kings i två raka bortamatcher, men den första vann de. Och helt tätt släppte vi in ett eller två mål i den matchen. Och sen blev de här två stortorskarna istället. Det är liksom, man har ingen riktig aning om vilket lag det är som kommer dyka upp respektive kväll.
Nej, nej, men så är det verkligen. Låt oss nu också nämna Dallas då. För att jag har väldigt gnälliga Dallas-fans efter mig som tjatar om att vi aldrig pratar om dem. Och aldrig skriver om dem. Och de är bara i övriga resultat i nattens NHL-svep och sånt. Och nu har de fyra raka, och ja, vi är medvetna om att Dallas Stars är näst bästa laget i ligan. Kanske bäst just nu, eftersom Colorado på sin sväng hitåt tappade lite poäng, lite oväntat.
Ja. Ja, alltså Colorado har ju känts helt överlägsna och sprungit iväg i tabellen, men faktum är att de är bara två poäng före nu Dallas. De har ju nästan kommit i kapp. Ja. Och när jag kollade lite inför podden här, alltså till exempel jag refererar till att Montreal bara hade vunnit 5 av 14 senaste matcherna sedan 10 november, då, precis en månad tillbaks. Sen den perioden så kan jag också nämna att Dallas är före Colorado i tabellen. Första månaden en bit efter Colorado, andra månaden av NHL-säsongen före Colorado. Så senaste månaden är de faktiskt hetaste laget i ligan.
Ja, men, och ingen är förvånad över det. Det är för att det är ju ett helt suveränt lagbygge. På pappret så känns det på djupet. Jag skulle säga att Colorados absoluta toppspelare McKinnon, McCarr, är ett snäpp vassare än toppspelare Mikko och Heiskanen kanske. Fast det är inte något långt avstånd precis. Men däremot så är på pappret Dallas djup mer imponerande.
Ja. Ja, det får man väl säga. Och sen vet jag att du gillar Scott Wedgwood och även Mackenzie Blackwood, men Jake Oettinger möjligen mer pålitlig starter också i kassen.
Absolut. Jake Oettinger är väl definitivt en av ligans tre bästa målvakter, ska jag säga.
Ja, jag är nog topp fem åtminstone, sträcker jag mig till. Men absolut, det är en riktig elitmålvakt. Nej, och jag tycker också man kan... Alltså, de har inte varit förskonade från skador heller, Dallas.
Nej,
den här. De,
verkligen
alltså,
inte.
Det bevisar djupet de har i truppen. Alltså, Duchesne har ju precis kommit tillbaka, missat i princip hela hösten. Thomas Harley, precis, bara en sån back. Det borde ju vara ett jättehårt slag, tänker man. Att han har missat så pass mycket... Vi har ju Tyler Seguin som nu har gått sönder. Vi hade Jamie Benns punkterade lunga i början av säsongen.
Och Nils Lundqvist som precis har kommit tillbaka och slagit sig in i laget igen. För att guldet då, till skillnad från Peter Borg, gillade Nils.
Ja.
Och det är roligt att han får en rejäl chans här. Och det kan ju då de här gnälliga Stars-fansen glädja sig åt då. För det kan bli mer fokus på Dallas. Eftersom vi är en svensk tidning så blir det väldigt mycket svensk fokus i den svenska tidningen. Det säger sig själv. Och nu om Nils gör lite succé, då kommer det att stå mer om Dallas i tidningen.
Ja, det är absolut inte omöjligt, för det nämnde
nej,
vi redan
det verkligen att, inte.
Att gullet redan då visar lite förselek till jag gullar lite helt enkelt med
Nils. Och Nils är väldigt, väldigt trevligt att göra med också, så att, don't worry Stars fans, och får jag åka dit så gör jag det på en gång, för jag älskar Texas.
Och ska jag prata positivt om Dallas och Nils Lundqvist så vill jag nämna, han har nämnt det någon gång tidigare, men jag återigen påpekar det, att det är så ofta man återkommer till talangögat som finns i Dallas organisation. Att de hittar White Johnston och att de hittar Jay Gottinger och Robertson och Stan Coven, även om han är tradad nu, och Maverick Bork och alla möjliga, Harley. Det är ju inte nödvändigtvis topp 5-val i draften allihop, utan många ser inte första runden eller andra rundan eller senare i draften, och så har de format den här superkärnan i Dallas Stars nu. Då vill jag också lägga till att de alltså offrade ett första runda val för att trada till sig Nils Lundqvist, och vi vet att ett första runda val Dallas gör nästan alltid blir en bra NHL-spelare av. De var värda att skeppa det för att de såg någonting i Nils Lundqvist, och det tyder på, utifrån Dallas historia då, att han borde kunna bli någonting riktigt bra.
Med rätt tränare. För ja. Han är en spelartyp uppenbarligen som vissa tränare helt enkelt inte, robs them the wrong way. Det var ju lika här i New York. Han fick inga riktiga chanser här heller.
Nej, precis. Men, det känns, ja.
Det glädjer mig väldigt att guldet har sett det också.
Ja.
Stars fans, hörde ni vad mycket vi pratade om Dallas nu? Gud, vilket härligt lag. Och vi delar er uppfattning om att det är ett grymt lag.
Absolut. Och jag har ju också varit med dig i Texas och sett Dallas, så kan bara understryka att det är en härlig upplevelse.
American Airlines Center, det är en favoritarena.
Dallas, Stars, Dallas, Stars.
Så där fastnar hos dig, ramsorus. Ja, men det är väldigt, det är en tät arena. Stora matcher, det är viktigt och bra stämning. Det blir ett jävla tryck in.
Ja. Och cool på utsidan också, nästan lite så här gammal europeisk. Det är nästan ut som så här typ Old Trafford utanför eller så.
Ja, absolut. Och sen kan man åka till Fort Worth och ha det bra.
Ja, det har vi gjort också.
Ja, det har vi gjort. Gått på Honky Tonk, världens största Honky Tonk.
Ja.
En annan återkommande sak vi diskuterar är ju Florida och Edmonton, finalisterna. Och frågan är hela tiden, har de kommit igång nu? Mm. Och svaret, ja, kanske. Florida har ju faktiskt vunnit två raka nu då, och det ses som en väldigt framgång, vilket är lite besynnerligt. Men vi vet ju att kommer de bara igång, och om de nu får hit tillbaks några spelare till, några nyckelspelare till, då kan det bli åka av.
Ja, exakt. Samtidigt vill jag lägga till då att det var en märklig seger där mot Columbus 7-6.
Ja, verkligen.
Och det var ett mål som Tampa-fansen rasade mot, trots att de inte ens spelade matchen. För att Tampa fick ett mål som föregicks av en handpassning bortdömt någon kväll innan, medan Brad Marchand, han fick tydligen göra det, säger vi Tampa-fans då. Det är okej. Så länge Florida gör det. Men då blev det godkänt, varpå de sen lyckades vända och vinna den matchen med 7-6 alltså. Och sen Bennett, som jag har varit på så mycket, han gjorde 4 poäng i den matchen.
Just det. Det krävs ju dock att Bobrovski hostar upp sig.
Ja, Bobrovski menar.
Ja, som han fick heta när jag hade honom i den här eländiga fantasy-ligan.
Ja.
Där fick jag storstryka dig förra veckan.
Ja, jag hade en bra vecka och slog New York Dolls, som ditt lag heter då.
Ja.
Och så kallar de mig för Lamoriello här i början, för att det tycker jag inte är så progressiv när det kommer till att göra roliga trader och underhålla ligan, medan du faktiskt tradar till dig Connor McDavid häromdagen.
Ja, i morse, eller i natt. Ja. Med sportchefen himself, Johan Kingfors.
Ja, exakt. Med Sportbladets chef Johan Kingfors så offrade du Auston Matthews, och det var Mitch Marner, och det var Josh Morrissey mot Connor McDavid. Ja. Snacka om blockbuster, du offrade.
Ja, jag fick också Zuccarello och Brajovski. Men ja, det var ju dyrt. Men vill man ha McDavid, om det var verkligheten, jag tror att det skulle ge vad som helst för McDavid.
Ja, det var underhållande att vakna till i alla fall. Att Björre hade tradat till sin McJesus. Och så blev man kallad Lamoriello själv.
Ja, men du är ju så konservativ, så det, man försöker trada med dig. Men nej.
Jag har gått med på en trade den här säsongen. Det var, jag fick Adrian Kempe mot Tage Thompson.
Ja, det var ju klokt.
Ja, sen har Tage kommit igång lite med Buffalo sen dess, men jag gjorde det än tidigt. Ja.
Lamoriello och Ekeliv, det är det gärna.
Ja.
Kräver du att spelarna inte har skägg och sånt? Inte får vara långhåriga?
Ja, men jag ska börja göra det nu i alla fall. Det är min nya standard.
Ja, men Edmonton då, de har ju också, men de fortsätter ju vara konstiga liksom. Det var två riktiga knockout-segrar på raken.
Mm.
Fram till igår då hade de alla möjliga problem med Buffalo.
Ja.
Som kvällen innan gjorde en plattmatch mot Calgary som var så då så Rasmus Dahlin efter och så och morrade och röt om att det var terrible game, shit game.
Ja, ja.
Och sen svara upp med en riktigt då fin insats mot Edmonton. Ja, de vann ju till slut. De vann ju på övertid. Men hade mycket väl kunnat vinna under ordinarie matchtid också. Det var väldigt mycket krångel med domarna i den matchen. Det var väldigt upprört i båda lagen över hur domarna hade dömt.
Ja, och så var det också så kan vi tillägga. En av fyra matcher som kvitterades med 15 sekunder kvar eller mindre igår. Och det är alltså första gången det hände i NHL-historien.
Var det? Det var ju mitt tema i svepet. Jag visste inte att det var rekord. Men det var ju helt sjukt. Fyra matcher. Ja. Las Vegas då, det var 14 sekunder kvar. Det var en hel evighet av tid jämfört med dem. I Anaheim var det en tiondel sekund.
Exakt, helt otroligt.
Och så var det Vegas, så var det där då McDavid kvitterade med 2 sekunder kvar. Och vilken var, ja, så var det ju Nashville också.
Just det,
Colorado. Som faktiskt, Colorado kvitterade i slutet. Men sen var ju Nashville i alla fall.
Ja, starkt av Nashville att slå Colorado.
Mycket, och efter en högst egendomligt straffavgörande. Såg du det?
Ja, just det.
Forsberg krockade med sin gamla vän Scott Wedgwood.
Ja.
Ja, han låg en stund men kom upp på isen och han var okej.
Okay. Ja, det är dags för nästa straff liksom.
Då var det så här concussion spotters som sa att han måste av mitt under straffavgörande.
Ja. Ja.
Jag säger det, det är väldigt egendomligt. Man ser så otroligt mycket hockey. Och jag har gjort hela livet, men framförallt de senaste 20 åren här då. Och ändå händer det påfallande ofta att man får se något man aldrig har sett.
The drama queen of the league, som du brukar säga.
Ja. Ja, men vad tror du om Edmonton? Det känns ju som de har börjat komma igång lite i alla fall, både de två stora. Och så har de fått tillbaka Sakaimen, och det tror jag ger laget mer stadga.
Ja, precis. Och de ligger på något sätt alltså på slutspelsplats just nu. Jag tycker fortfarande att de inte riktigt har kommit igång och att de kan liksom torska mot Buffalo hemma fortfarande.
Ja,
många statement.
Ja, det är oroande. Det är lite konstigt.
Ja, precis. Och de har stått sig slätt mot, det är visserligen tidigare under hösten när de varit inne i formsvackor, men när de har haft sådana här megaförluster mot både Dallas och Colorado, contender-rivaler på hemmaplan då. Men att de ändå ligger på slutspel och det känns som att de har så mycket sparkapital, det är väl, tyder väl på att de kommer åtminstone lösa en slutspelsplats till slut.
Mm.
Det tror jag ju.
Ja, det tror jag också.
Ja. Ja. Jag tänkte säga något om Calgary också som vi har varit så kritiska mot här.
Ja, det har vi väl varit. Det är väl inte bara vi som har varit. Det har väl alla varit eftersom det har gått så dåligt.
Ja, exakt. Och apropå att vi sa att New Jersey var klara för slutspel här i princip för 2 veckor sedan. Så ett av lagen som vi har dömt ut helt och sagt att de kommer inte gå till slutspel. Och det står jag fast vid fortfarande. Det är ju Calgary Flames. Men faktum är att när vi sitter och spelar in här just nu så är de bara 3 poäng från slutspel.
Ja.
De har vunnit 3 raka matcher helt plötsligt. Och när jag kollade tillbaka en månad i tiden, om vi hade räknat tabellen från 10 november istället och skippa första månaden och bara räkna andra månaden, så är de 9 av 32 lag i NHL. Har bara gått poänglösa från 4 matcher den senaste månaden helt enkelt. Så att, de har haft några riktiga plattmatcher, vi pratade om det förra veckan där mot Tampa till exempel, när de släppte in 3 mål innan matchen ens hade börjat, känns det som. Men de har faktiskt plockat en hel del poäng senaste månaden och är bara 3 poäng från slutspel. De är inte sist längre heller, nu har Vancouver aktiseras lite snarare.
Ja, det har de.
Så att lite beröm kan vi ändå ge Calgary. Även om jag fortsätter att tycka precis som fansen att de borde liksom starta den här rebuilden på riktigt nu. För att det här kommer ändå inte. Nu maxpresterar de kanske till och från och har de här 3 raka segrarna. Men det kommer ändå i slutändan förmodligen inte räcka till slutspel. De skulle liksom behöva börja om.
Det är snarast en olycka att det är som Don Loney ser nu att de vinner 3 raka. Då blir han stärks av uppfattningen att här ska inte göras någon rebuild. Vi ska till slutspel.
Nej, precis. Och så behåller de Rasmus Andersson och tappar honom gratis i sommar istället till exempel.
Ja. Ja. Men du, jag har ju en teori här om att ett skäl till att det är så konstigt hela den här hösten, förmodligen bara blir konstigare och konstigare, är ju att schemat ser ut som det gör.
Mm.
Det är ett exceptionellt kondenserat schema. Till följd av att vi ska ha ett uppehåll på 3 veckor i februari för att spela OS.
Mm.
Så att nu, december och januari och likadant blir det i mars, då spelar ju nästan alla lag 15 eller 16 matcher per månad. Det vill säga, de spelar varannan dag. Ja. Ofta back to back. Ja. Och det går inte att göra på något annat sätt om man nu ska vara med i OS. Men det får ju negativa effekter. Ett, många matcher berövas sitt underhållningsvärde därför att lagen är så trötta. Liksom. Ja. I vissa matcher är det så helt enkelt att lag inte har energi. Och det gäller hela gruppen, hela kollektivet. Och båda lagen kan vara så. Då blir det riktiga skitmatcher.
Ja, nej, men det har man ju sett exempel på. Lite som jag refererat till tidigare här när Chicago liksom totalt åker på pumpen efter att egentligen var ganska bra tidigare. Men de har det känns som att de, kraften tog slut där. Slutet på en konstig roadtrip.
Ja, jag har sett hur många exempel på det som helst. Jag hade en kompis från Sverige som var på Toronto-Montreal i lördags i Scotiabank Arena. Mm. Och det var en supertråkig match. Det ska ju vara, det är en klassiker liksom. Men det var uppenbart att framförallt Toronto hade noll energi.
Ja.
Men så kommer vi att få se åtskilligt, framförallt fram till OS-uppehållet. Mm. Och det är lite förtjänande att tänka då att somliga som inte ser NHL så ofta kanske lyckas se just en sån match och så säger vad värdelöst det är med NHL.
Ja, mm.
Ja. En annan negativ effekt är ju det här att skaderisken ökar. Ja. När spelare blir dels de trötta och inte riktigt skärpta i alla situationer, vilket kan leda till skador, men det är också rent slitage.
Ja, det kanske märks på vissa fall nu. Vi har en hel del skador i ligan, men det kan ju framförallt ställa till det framåt våren liksom.
Ja.
När de har hållit på så här hela säsongen, och speciellt spelarna som är med i OS också då, och spelar väldigt tätt schema även där.
Ja. Men grejen är att spelarna kan inte klaga på det här. Det är de som vill spela OS.
Ja.
Var det upp till ägarna och till ligan, då skulle det inte vara någon medverkan. Bland annat just av de här anledningarna.
Nej, just det.
Men spelarna vill, och det enda sättet är att göra på det här viset.
Ja, ja, och det har vi sagt förut också, det här med att många västlag redan nu håller på att avverka alla sina östmatcher.
Ja.
Och att det blivit långa roadtrips, och även en hel del östlag som varit ute i väst såklart, men framförallt kanske tvärtom då, väst i öst. Och det ser man också när antalet hemmamatcher respektive bortamatcher är väldigt olika 30 matcher in på säsongen här för respektive lag. Till exempel Florida Panthers, de har spelat 18 hemmamatcher hittills, bara 10 borta.
Ja.
Det är lite oroväckande för dem att de har så många bortamatcher kvar. Å andra sidan har de varit dåliga på hemmaplan här säsongen, det kanske är bra för dem att komma bort. Men det blir ju också lite skevt att skilja så väldigt mycket för många lag.
Ja, ja. Ja, men det här, det är effekten av att om man nu ska vara med i OS och hockey ska tillhöra vinter-OS. Mm. Går inte att runda det här problemet.
Nej.
Enda sättet att runda det här som är mitt gamla förslag om att hockey ska flyttas till sommar-OS.
Ja, just det. Det har du nämnt, ja. Ja,
då slipper vi det här problemet.
Ja, å andra sidan så kanske de inte är kanonform då heller mitt i sommaren när de ska lämna beachen och helt plötsligt spela bäst om bäst hockey.
Ja, men nej. Jo, då får du ha långa träningsläget. Det är en gång var fjärde år.
Ja. Jag får se om de lyckas sälja in det till spelarna att avbryta semestern för träningsläget.
Det tror jag nog när det gäller OS. De har ju långa liv framför sig som förmögna, ekonomiskt oberoende människor som kan ha underbara somrar.
Ja, ställa lite krav på spelaren också kanske. Men.
Ja, precis. Mm. Nästa säsong är den första på ett bra tag när det kommer att vara en helt vanlig säsong. För i fjol var det ju Four Nations också. Det var ett långt uppehåll då med. Och året efter så blir det World Cup-uppehåll.
Just det. Det kommer påverka schemat såklart också.
Ja, men nästa år blir det en helt vanlig säsong med en All-Star-hej. And that's it.
Ja. Ja, det är ju förmodligen positivt i alla fall för själva NHL-säsongen, så att säga. Sen vill vi ju se OS som sagt såklart.
Ja,
men själva NHL-produkten är positivt med en vanlig säsong.
Men nu ska vi se att det blir ett OS också med NHL-spelare.
Ja, det är ju det.
Det är ju fortfarande hänger i luften med den där arenan om den blir klar. Till att börja med är det ju debatt om att de har ju byggt en mindre rink än vad det brukar vara en standardmåtten i NHL. Alltså inte nog med att de frångår de europeiska måtten, de krymper NHL-rinken också.
Ja, alltså den är ju en meter ungefär kortare än en NHL-rink. Ungefär samma bredd, men en meter kortare faktiskt.
Man tycker inte att det borde märkas så särskilt mycket om det sprids ut.
Nej, precis. Det tror jag inte jag heller. Och faktum är, det visste inte jag, men när jag satt och kollade på och många andra svenskar här och säkert många lyssnare satt och såg på Nashville mot Pittsburgh här i Avicii Arena för någon månad sedan ungefär, så spelades det på de måtten som det ska vara i Milano. Det var också en meter kortare, så det var samma mått. Och det gick bra tydligen. Känns
ja, men ett större problem är ju då att NHL och spelarfacket fortfarande inte fått några garantier om att arenan faktiskt kommer att vara färdigbyggd i tid.
Ja.
Det var ju tänkt att den skulle vara klar nu, att den ska testas, det skulle vara andra slags turneringar där, men nej, det har de fått skjuta bort. Och förra veckan så kom ju Bill Daly, vicekommissionären, med frank varning. Han sa att om den inte är klar och om den inte har de faciliteter vi kräver, då stannar vi hemma, då hoppar vi av och så stannar våra spelare hemma i Nordamerika.
Ja, det var en ganska kraftig varning.
Ja.
Och framförallt är det ju isen och inte då rinkmåtten han refererar till, men såklart faciliteterna i sig, men också just iskvaliteten. I och med att de inte hinner testa det här så vet de inte riktigt, jag menar det ska spelas 3 matcher om dagen på den där i den där arenan, det ska vara både damturnering och herrturnering, det ska vara träningar, uppvärmningar och så vidare. Den kommer testas enormt mycket när det väl är dags, men inte någonting inför. Hur kommer isen att reagera när helt plötsligt arenan fylls med 14 000 pers och inte bara byggarbetare liksom?
Just det.
Det är inte så lätt att få till en bra is som ska hålla sån påfrestning som ett OS innebär. Och det innebär en säkerhetsrisk för spelarna. De skickar dit alla miljonärer som ska åka runt på den här isen. De vill ju inte ha någon skaderisk på grund av isen.
Nej.
Så att därför var det en tydlig markering från Daily att det där måste ni verkligen lösa. Det måste vara bästa möjliga is när OS.
Tänk vilket praktfiasko om det ställs in i sista stund.
Ja. Ja,
vad skrev jag i krangel? Det vore ett italienskt fiasko i klass med romarrikets fall.
Ja.
Det kanske var att ta i lite. Men...
ja, det kanske det var. Men det, absolut, det vore ju ett enormt antiklimax om det skulle bli så. Samtidigt har jag läst att det var liknande snack faktiskt inför OS i Turin 2006. Det är ett återkommande italienskt OS-problem detta. Att få klar sin ishall tills att pucken släpps.
Ja, det var lite prat också inför Sochi. Inte så mycket om arenan, men om allting runt omkring.
Ja.
OS-byar och var vi skulle bo och så. Och det var ju inte riktigt klart där vi bodde i alla fall. Det var ju så här, man öppnade dörren och ramlade ner från hakarna. Och ibland kom det så här byggarbetare gående rakt genom rummet när man satt och skrev.
Ja, just det. Jag kommer ihåg när du berättade att det var så. Även i spelarnas rum då. Det var verkligen halvfärdigt när ni fick flytta in.
Ja. Så det kanske hör till. Men frågan är om NHL stannar hemma, vad gör vi under de här 3 veckorna i februari då?
Ja, nej, det vill jag inte ens tänka på faktiskt.
Då är det Karibien som gäller.
Ja, eller så blir det, jag menar om det ställs in när du redan åkt dit, då blir det skidskytte för Bjurman istället, eller curling.
Upp mig i bergen.
Ja, exakt, du hamnar där istället. Cortina.
Cortina.
Ja. Ja. Nej, men de har varit tydliga med i alla fall att det finns ingen plan B. Det är den här hallen som gäller. De kan inte liksom dra till Schweiz, över schweiziska gränsen och spela där istället. Utan det är de måste få klart den här arenan, annars blir det inget hockey. Ingen hockeyturnering.
Ja, vi får se. Just Bill Daly och övriga celebriteter eller dignitärer skulle vi kalla dem. De har ju varit i Colorado Springs här i veckan på Board of Governors-möte med alla, ja, det är ägare och general managers och så. Och det har väl det här såklart diskuterats, men i övrigt har det väl inte kommit fram så jättemycket breaking news direkt. De bekräftar att intäkterna stiger till, vad var det, 6,8 6,9 miljarder dollar den här säsongen.
Ja.
Vilket innebär att lönetaket som planerat höjs till 90 någonting nästa år.
Ja, det är väl över 100 miljoner till och med.
Ja, 113 om 2 år.
Ja, och 104 eller något sånt där.
Ja, så kanske det. Ja. Det är 90 nu, 95.
Ja, och det har varit lite rykten från insiders, lite rapporter och sådär om att det går så bra för ligan att det kanske till och med höjs ytterligare lite jämfört med prognosen på 104.
Ja, ja, det är inga små slantar vi pratar om.
Nej, verkligen inte.
6,9 miljarder dollar, det är alltså 64 miljarder kronor eller något sånt.
Ja, det är pengar.
En del.
Ja, ja.
De berättade också då, som sagt, det ska bli en World Cup 2028.
Mm.
Och de har mottagit stort intresse från olika städer, både i Europa och här, som är intresserade av att vara värdar då. Och Stockholm är ju var en av dem.
Ja, det utgår man från. Mm.
Jag tycker det skulle vara roligt om det var någon annanstans i Sverige. Gävle Leksand.
Ja, just det. Tegel Arena.
Ja.
Får
ja.
Hosta McDavid och eget.
Ja, och Gavlerink. Förstår ja. Vilka fester på byn, på Nordet i Leksand.
Ja.
Ja. Och på O'Learys i Gävle. Eller var går man i Gävle? Du som håller på byn.
Ja, precis. Det här, vad heter den här klassiska? Noppas heter den, tror jag.
När jag åkte som musikfilen till Gävle, då bodde man alltid på Hotell Vinn. Och där fanns det en bra bar och restaurang där jag höll på att få stryka Ove Törnqvist.
Jaha, det låter som en poddisé nästan.
Ja, det är en klassiker. Han skulle slå mig på käften.
Ja, ja. Nej, men annars tycker jag faktiskt att när det har varit så JVM till exempel, så har det varit, jag menar, det har varit jättebra tryck då i både Göteborg och Malmö, mer än vad ett stor VM kan generera i Stockholm i princip.
Ja.
Så att det är inte helt dumt egentligen så.
Ja.
Ja. Nej, men apropå OS, har du något mer att säga eller vill du att vi ska komma in nu på kanske denna episods huvudtema?
Ja, jag vill bara halta ut i köket och hämta lite kaffe.
Ja, det tycker du, det behövs nog innan jag ska börja köra här.
Ja, men det tar kanske en sekund längre än vanligt.
Ja. Akilleshälen.
Vad är hälsigt? Ja, jag kommer.
Ja. Ja, tills vidare kan jag bara säga en sak vi inte har nämnt, men vi har ju en till svensk målvaktssensation vi får nämna här i Dennis Hildeby, som faktiskt verkligen stått på huvudet för Toronto senaste matcherna. Alltså räddat 107 av de 110 senaste skotten. Nollan här mot mitt Tampa Bay nyligen. Och flera segrar här på slutet och stängt igen kassen för Toronto på slutet. Dennis Hildeby.
Ja.
Hallå där.
Hallå.
Jaha, berömde Dennis Hildeby lite medan du hämtar kaffe.
Jaha, ska han in i OS-truppen också?
Ja, nej, för att se, jag tror att Wallstedt ligger ett hack före trots allt. Men han har ju verkligen imponerat här på slutet och fått jättemycket beröm av Craig Berube, som säger att han är liksom, ja, dels framförallt vad han presterar på isen då, men också att han är hela tiden är först på morgonen och komma dit till träningsrinken och dedikerad han är, och att det här kan vara en viktig målare på sikt till och med. Nämnde han. Och då har de ändå Stolars och Wall där på kontrakt. Så.
Wallstedt, Hildeby, Gustafsson. Det är oväntat.
Ja, det hade man inte trott inför säsongen. Jag tror kanske det blir för kort varsel här för att Hildeby verkligen ska blanda sig i den här debatten.
Några nollor till.
Några nollor till, vem vet. Nu är han i sitt livsform i alla fall.
Men nu är det inte det vi ska prata om.
Nej.
Utan för att hinna med allt som du vill hinna med. Mm. Det är du som är orkesterledare.
Ja, jag har agerat förbundskapten för två landslag här.
Ja.
Och det är inte vilka som helst.
Nej.
Utan den här veckan så är det USA och Kanada som vi ska gå igenom då. Och jag har tagit ut trupper för båda och det har varit svårt. Alltså jag har lagt ganska många timmar på det här. Alltså jag tänkte inte att jag skulle...
Det är sant. The big two.
Ja, precis. Alltså det är ju så enormt urval och så många sätt man skulle kunna bygga de här kedjorna.
Det är ingen tillfällighet att de är att det här är de två guldfavoriter.
Nej, alltså precis. Jag gjorde den finska truppen senast. Jag såklart i förra avsnittet då, så har jag tänkt mycket på den svenska förstås. Men när man väl börjar sätta sig in i hur man vill formera Kanada och USA, så inser man ju att det är på en annan nivå det här. De är inte oslagbara, men de är såklara favoriter.
Ja, det otäcka, framförallt Kanada då. Åtminstone på vissa positioner så kan ju de ta ut två lag som skulle vara konkurrenskraftiga.
Jag funderade på om jag ska ta ut ett kanadensiskt B-lag och så skulle du få tippa hur långt de går i turneringen. De skulle kunna vinna OS faktiskt.
Ja. Men börja med USA då.
Vi börjar med USA.
Som har en mycket bättre förspänt på målvaktsfronten än vad Kanada har.
Det får man säga. Där är de ju starkast i hela turneringen, USA. Och mina tre målvakter som jag har tagit ut, jag nämner dem. Vi kan ha en diskussion efter jag säger dem. Men jag börjar med att bara nämna dem. Och det är samma som med Four Nations. Jag tycker att alla tre förtjänar att fortsätta. Det är Connor Hellebuck, skadad just nu men tillbaka på is och lär göra comeback om en vecka. Sen har vi Jeremy Swayman och så har vi Jake Oettinger.
Ja. Ja, jag tycker ju att Oettinger är faktiskt nummer ett.
Jaha.
I synnerhet när Hellebuck har varit skadad så skulle jag inte våga satsa på honom. Utan jag skulle starta med Utten.
Okej, okay, ja. Ja, alltså det är bra att du säger det så att vi inte får Dallas-fansen på oss igen.
Ja, för jag har nog... det är kanske därför
jag... jag har nog ändå Utten, även om jag högaktar honom som trea av de här tre. Hellebuck, ja vi vet ju vad han går för i slutspel. Det är inte så mycket att ha och förlorar ju till slut Four Nations-finalen där också i overtime när Binnington storspelade.
Mm.
Samtidigt var han väldigt bra i gruppspelsmatchen mot Kanada när de vann i Montreal. Han bara släppte ett mål bakom sig.
Oh, det är ju typiskt.
Ja, precis. Denna grundserieartist. Regerande Hart-vinnare också ju, som hela NHLs MVP i grundserien. Då, för det är ju väldigt tydligt på Winnipeg som jag har sågat nu senaste veckorna när de inte går bra. Det heller brukar varit borta. Det är ju det är väldigt tydligt att i alla fall i grundserien så är han typ NHLs MVP. Så han förtjänar verkligen det priset i fjol. Men han ska ju med i truppen i alla fall. Och Swayman har jag hyllat också. Där vill jag nämna, apropå underliggande siffror då, att jämföra med Ullmark, hans gamla målvaktskollega i Boston. Att båda lagen, Ottawa och Boston den här säsongen, har släppt in 61 mål. Men i Bostons fall så har de alltså förväntat släppa in mest mål i hela NHL. Ottawa har förväntat släppa in minst mål i hela NHL. Men de har släppt in lika många mål. Och det har ju mycket med målvaktsspel att göra. Swayman har en kanonsäsong. Verkligen studsat tillbaka från i fjol. Ullmark har ju sin kanske sämsta säsong hittills i NHL-karriären. Mm. Ja, nu är jag hård mot Ullmark här.
Ja. Ja, han kommer inte att vara glad. Men först får han en massa felaktiga sms och sen blir han sågad
av Ekeliv här gång på gång. Inte räckligt med en gång utan det ska nämnas igen. Han
har gjort för ont, säger Linus.
Usch, hård mot Ullmark. Men Swayman tycker jag är given. Även om vi har pratat om att Spencer Knight har spelats in i diskussionen, men jag tycker inte riktigt att han kanske har rutinen än för att peta de här tre.
Det finns ju några alternativ. Thatcher Demko, om han hade varit frisk, hade ju varit ett alternativ också. Men nu är han ju ständigt skadad.
Ja, precis. Så att, nej.
Charlie Lindgren, Dustin Wolf är en framtida OS-målvakt förmodligen.
Ja, och se, liksom, hans fjolårssäsong var ju nästan OS-mässig så att säga. Men ja. Det har ju gått sämre nu för Calgary och då är väl Dustin Wolf borta från diskussionen. Men de har det väldigt bra ställt, både just nu och på sikt, på målvaktspositionen i USA.
Absolut. Mm. Som sagt, på ett helt annat sätt än Kanada som genomlever en slags målvaktskris mer eller mindre.
Ja, jag har lite problem att ta ut tre stycken jag verkligen litar på där. Vi kommer in på Kanada sen då. Men backarna, där kan man väl säga samma sak om USA. Att även om Kanada har McCarr så har ju USA en bättre backsida totalt sett än Kanada.
Ja, ja visst.
Det tycker jag. Och jag läser upp mina backpar här då.
Mm.
Då har jag...
Och nu ska vi komma ihåg att det här är Lamruelle Ekeliv. Han är väldigt noga med left och right och så.
Och det stämmer ju såklart överens med mina backar även i denna uttagning. Första backpar, det är ja, de som stängde ner McDavid totalt. Framförallt McAvoy då i Four Nations då. De får fortsätta. Zach Werenski och Charlie McAvoy. Sen har vi Jacob Slavin och Quinn Hughes.
Ruskigt bra.
Mm, och sen har vi Jake Sanderson och Adam Fox.
Adam Fox var ju riktigt dålig i Four Nations. Det höll ju på att sänka honom.
Ja.
Och jag skulle säga det att jag tar bort båda de två för Lane Hudson.
Oj, ja precis. Du har ju hakat på Foppa där. Och
blivit... sen, jag skulle säga att Lane Hudson och Brock Faber.
Mm. Jag har Brock Faber som sjunde back just nu. I Four Nations så var det Slavin och Faber som var ett ruskigt bra chattanpar. Så att det är absolut ett alternativ fortfarande där. Och Fox, nej han var ju inte bra i Four Nations. Han var en riktig minusspelare då. 0 poäng framåt dessutom. Och en svag fjolårssäsong överlag. Och nu är han skadad också ska vi nämna.
Ja.
Men annars en bra höst här ihop med Gavrikov. När han fått en stabil...
Ja, det är framförallt för att Gavrikov har varit så väldigt bra. Ja. Det är ju det bästa värvning tror jag som Chris Drury har gjort.
Ja, ja. Nej, så att Fox hänger kanske lite löst, men jag tycker han gjort så bra höst här innan skadan, så jag tog med han ändå. Det är ju en gammal Norris-vinnare trots allt.
Mm. Ja, men jag petar både honom och Sanderson tills vidare.
Mm. Sen kan vi nämna då, kanske folk reagerar på, McAvoy skadad just nu, Slavin har varit skadad hela hösten, Fox är ju som sagt skadad just nu, och ändå har jag med alla tre, men alla tre verkar relativt nära comeback. Alltså McAvoy kanske är redan nu i veckan, och Slavin är på is nu, precis som Fox. Så att jag tror de kommer vara uttagningsbara. Och därför tycker
jag drar ju redan slutsatsen om att du inte har med Lane Hudson. Du är Lamoriello i det här. Du litar inte på de yngsta spelarna.
Nej, men jag tycker att
det är mycket debatt om det, vad Kanada framförallt ska göra med alla unga spelare. Och jag ger mig fan på att du inte tar ut dem.
Du kommer bli imponerad, du kommer bli förvånad. Ja, där har jag varit lite
bra Lou. Bra Lou.
Ja, precis. Men jag kan bara motivera att jag inte med Lane Hudson med att jag håller offensivt sett och i powerplay Werenski före. Jag håller Quinn Hughes före. Och då tycker jag att Lane Hudson hamnar i ett tredje par och då kommer inte hans styrkor riktigt till sin rätt. Då vill jag ha lite andra egenskaper, så då kommer faktiskt inte Hudson med. Vi ska nämna också att i somras hade ju USA ett ganska stort förläger inför OS då, där de samlade alla storstjärnor liksom. Och hade med ganska många backar där, alla som man förväntar sig ska vara med. Men det var även Brady Shea, det var Neil Pionk, det var Brett Pesci, det var Alex Vlasic, sådana namn. Men inte Lane Hudson. Lane Hudson var inte ens med då.
Nej, men det är ju bedrövligt.
Ja, vilket ju fick hans pappa Rob att gå totalt i taket och säga vi byter medborgarskap på min son här.
Jag är på hans sida.
Ja, så jag tror faktiskt om Lane Hudson hade varit kanadensare som sin far. Han har inte dubbla medborgarskap dock, så det är lättare sagt gjort att bara göra honom till kanadensare hur som helst. Men skulle han varit kanadensare, då skulle han varit med i min OS-trupp för Kanada.
Ja, han är med i min amerikansk också. Jag är familjen Hudson-team.
Ja, det är bra. Det är bra. Ja, nej, men en ruskig...
Kommer ihåg vad Foppa sa? Han skällde ut oss för att vi inte hade med honom på topp 50. Eller på 50:e plats.
Ja, han tyckte han var alldeles för lågt.
Ja, det har rätt. Jag försökte, men orkesterledaren satt ju stopp.
Ja, så är det. Nej, men nästa säsong kanske. Och han...
Ondskan, ni ska bara veta hur mycket ondska det finns i ondskan. När han är bestämd om något, då är han omutlig.
Ja, så är det. Mm. Men World Cup 2028, kanske i Leksand då. Då är Lane Hudson med i alla fall. Ja. Men inte riktigt än.
Nej.
Men forwards tar vi.
Ja, här finns det några bra också.
Här finns det ju, oj. Och de vann ju alltså VM-guld för första gången på nästan 100 år i Globen i Avicii Arena utan nästan några forwards. Jag tror inte det var en enda
utan forwards.
Ja, utan forwards. Och ändå vann de. Nej, men jag tror inte att det enda forward som var med i den turneringen var med i Four Nations. Det säger lite grann om bredden.
Ja.
Det var ju Clayton Keller som var kapten för det laget. Det var Logan Cooley, det var Cutter Gauthier, det var Tage Thompson och så vidare. Jag har nog med någon av dem i alla fall. Premiera den här historiska VM-guldet med att få följa med till OS också. Men jag läser upp, jag får motivera sen, men jag läser upp kedjorna då.
Mm.
Och då kör jag Four Nations första kedjan även i OS. Brady Tkachuk, Jack Eichel, Matthew Tkachuk.
Ja, den är svår att komma runt.
Ja, sen kommer en liten skrällkedja här kanske. Jag kör Matthew Nice, Auston Matthews och Jason Robertson.
Mm. Den är kittlande, men den hade varit ännu mer kittlande om inte Auston Matthews hade varit slut.
Ja. Ja.
Han fick blev ju tradad från.
Just det, han är blivit tradad av New York Dolls. Ja.
Ja, jag är less på att han är så inte producerar mer.
Ja, vi återkommer till snack om den här kedjan och Matthews. Men jag fortsätter med tredje kedjan. Där har jag Jake Gensel, Jack Hughes och här kommer han, Tage Thompson.
Mm.
Efter att ha avgjort VM-finalen får han vara med i OS. Och i fjärde kedjan har jag succéduon från Four Nations tycker jag man får säga. Matt Boldy och Dylan Larkin som var så bra ihop då. Och en liten skräll här. Det finns många alternativ här till sista forwardsplatsen i USA. Jag ger den till Cutter Gauthier.
Ja, det tycker jag du gör rätt. Mm. Det var bra.
Ja.
Lite ung fläkt i Lou-laget.
Ja, om man ska börja med han, den sista forwarden då, så tycker jag faktiskt att alltså, dels är det inte så svårt att motivera om man bara kollar i poängligan. Han är ju 4-5 av amerikaner den här säsongen. Mm. Redan nu är han så pass bra. 34 poäng på 30 matcher, 16 mål. Han har skjutit tredje flest skott i hela NHL. Och jag som brukar prata om hur viktigt det är att producera 5-5, i synnerhet i ett sånt här topplag där liksom inte alla får plats att spela powerplay. Så det är viktigt att de som inte spelar powerplay är bra vana att producera 5-5 och inte bara ha powerplay hemma i sina klubblag. Och Kattegård är ju ett lysande sånt exempel. Han är femma i hela NHL tror jag när det kommer till produktion 5-5.
Mm.
Alltså, dessutom så tillhör han den här nya amerikanska generationen som har ett mentalt övertag på Kanada från junioråren i alla fall. Där ju USA är dominanta nu. Han är ju dubbel juniorvärldsmästare i kategorier. Bland annat var han ju kung i finalen i Göteborg mot Sverige. Och han var ju provocerande när han åkte runt med slängkyssar mot svenska publiken och så vidare. Han är ju extremt kaxig liksom. Han har bråkat sig bort från Flyers för att komma till Anaheim istället. Och det känns inte som att han kommer skärras av att stå på den där eventuellt dåliga isen i Milano, utan han kommer vara kaxig även där, tror jag.
Den som står ut som det inte är med då, det är Kyle Connor.
Ja, precis. Det känns ju konstigt att inte ha med honom. Jo. Och han borde kanske vara med. Jag fick inte riktigt in han i någon kedja där jag tyckte han passade.
Han är extra forward.
Ja, så var det ju dessutom så att han blev ju petad till slut i Four Nations också. Han fick inte riktigt plats i Mike Sullivans bygge. Det borde man borde kunna hitta en plats för Kyle Connor. Jag skäms lite över det, men jag tror
inte skämmas.
Ja, men jag tror med tanke på hur det såg ut i Four Nations och att det är samma coachstab, så är jag osäker vad han skulle om han kommer få plats faktiskt.
Jag tycker att, jo, men som extra får han och Cole Caulfield, det är extra forwards.
Okay. Vi kan nämna några fler namn som inte är med, alltså Alex DeBrincat, Logan Cooley, JT Miller, alltså, som var med förra Four Nations, JT Miller, Chris Kreider, Brock Nelson.
Ja, just det. Ja, Brock Nelson ska inte vara med. Han är en bra andra center i Colorado, men han ska inte platsa i det här laget.
Ja, då känns det lite piggare med en kategori till exempel.
Ja.
Ja, sen har vi lite sån här Alex Tuck som man kan tänka sig att de gillar. Vincent Trocheck var ju också med i Four Nations, kan vi nämna. Men,
ja, jag tycker Cole Caulfield och Kyle Connor är dina extra forwards. Vi bestämmer det.
Ja. Nämnvärt här är ju att Jason Robertson däremot är med. Han fick ju inte plats i Four Nations-truppen. Jag har sett den
i andra konstigt. Ja. Men han var ju lite kall i fjol, men han har ju varit svinbra i år.
Jag skulle bli väldigt förvånad om han inte får plats i truppen. Alltså han är poängbästa amerikan.
Hade du inte tagit med honom nu, då hade de här mina Dallas-kompisar återigen skriker om att vi borde skjutas.
Ja, nej. Jason Robertson måste faktiskt vara med. Han är alltså... Och jag sätter honom ihop med Matthews och Nice, och då kanske man tänker att man skulle vilja ha en Marner-typ där. Det är då Matthews är som bäst. Och Jason Robertson är kanske lite mer sniper jämfört med Marner som en tydlig playmaker. Men samtidigt så, alltså Jason Robertson är ju en speldosa i sig. Han kan avsluta anfall, men han kan definitivt spela fram också. Om jag blickar tillbaks 4 säsonger i NHL, så är det han som gjort flest assist av alla amerikaner. Så att han kan definitivt spela fram Matthews också, men han kan lika väl skjuta själv. Så att, och han är hetast poängmässigt av alla amerikaner den här säsongen, så han måste ju in på något sätt. Och då fick det bli där med Matthews och Nice i den kedjan. Och Jack Hughes, det var ju faktiskt då, det kan jag nämna, det var Jack Hughes som fick den här positionen, Marner-positionen bredvid Matthews i Four Nations förra året. Och då kom ju han bort, alltså på ytterforwardspositionen. Det var ju mycket kritik mot att Jack Hughes inte ledde upp till förväntningarna. Nu tycker jag att han ska få centra en egen kedja, förutsatt att han är tillbaka från sin skärskada.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, men nu, du får godkänt för det.
Ja, bra. Ja, men vi tar Kanada då.
Yes, och det är väldigt intressant på målvaktsfronten ändå.
Ja.
För att flera av dem som du kommer säga nu vill ju De Boer inte ha.
Ja, just det. Ja, men jag säger mina tre då.
Mm.
Och ett av namnen här kanske jag mer tror kommer med, snarare att jag tycker att han ska med. Mm. Jag kan säga det namnet först då, Jordan Binnington.
Det är honom jag tänkte diskutera också.
Ja, jag tror ju att han kommer komma med efter att ha vunnit det där Fornicius guldet, höll jag på att säga, förra året. De två andra är Logan Thompson. Han tycker jag är given. Den tredje är desto svårare. Jag föll till slut för Mackenzie Blackwood.
Ja. Mm. Ja, själv skulle jag ju ta ut Logan Thompson, Scott Wedgwood och Mackenzie Blackwood. Båda Colorado Morrison.
Ja, jag vet ju att du har en förkärlek till inte minst Wedgwood då. Mm. Sen tidigare också. Inte bara i Colorado.
Nej, just det. Men grejen är ju att precis som du säger, så Binnington, han har ju haft en riktigt dålig säsong. Ja. Men de älskar honom och de tror, vilket ju faktiskt stämmer, att han brukar vara, han är en sån tävlingsmänniska, så i de största matcherna så blir han väldigt bra. Det var han i sin, när St. Louis vann Stanley Cup, och han var när de vann Four Nations också.
Ja, han var det faktiskt ganska mycket i slutspelet i fjol också mot Winnipeg. Han överglänste Connor Hellebuck även i den serien. Sen var Winnipeg lite bättre och lyckades vinna med minsta möjliga marginal i Game 7.
Men
Binnington var ju en bättre målvakt i den här serien faktiskt.
Ja. Men så honom vill de, och sen vill de ju tydligen inte ha med Logan Thompson, eller i alla fall vill inte De Boer, som har haft honom i Vegas, så säger att det är ingen lagspelare, det är en kuf som inte passar in i några grupper. Har han sagt.
Ja, de offrar han hur lätt som helst Vegas till, till Washington också i en trade där. Och det var ju efter Peter Bors tid. Så han har aldrig varit riktigt uppskattad där i Vegas. Men i Washington har han varit, han var bra i Vegas och i Washington har han växt ut till en av ligans bästa målvakter. Den här säsongen har ju jag så sent som förra veckan gett han Vezina Trophy hittills.
Ja.
Han är alltså, kolla goals är bara expected, vi kan kolla vilken statistik som helst, men den som jag oftast refererar till, så är han ju etta där, plus 22. Det vill säga, enligt den modellen borde han släppt in 22 mål fler än han har gjort. Och det säger ja, ju...
även i mer traditionell statistik så är han ju under 2 i genomsnittligt insläppta mål.
Ja, precis. Och väldigt bra räddningsprocent också. Så att, nej, jag tycker det skulle vara mycket förvånansvärt om inte Logan Thompson kommer med i denna ganska svaga kanadensiska målvaktskonkurrens.
Mm.
Om de ska vara lite konservativa till exempel genom att ta ut Binnington och titta på historiken. Jag tror att det är en målvakt som ligger ganska bra till för att komma med och som har en ganska bra säsong i ryggen dessutom. Det är Darcy Kemper. Vi har ju sagt att Colorado vann trots Darcy Kemper.
Ja.
Men han har varit med länge, han är rutinerad, han kan skryta med en Stanley Cup-ring där hemma och han har ganska bra form dessutom. Så att jag tror faktiskt att han kommer komma med. Men jag ser hellre Mackenzie Blackwood. Där kan vi säga också att skulle det ha blivit ett OS 2022 som det inte blev till slut på grund av
Kina och covid-restriktion.
Ja, så var ju, hade ju Kanada en förtrupp på gång då. Och där ryktades det om att Mackenzie Blackwood var med. Det var långt innan han verkligen har slått igenom nu i Colorado. Så att han har varit påtänkt tidigare. Det är ju en stor målvaktstalang som nu snart 30 år gammal verkligen har blivit en stjärnkeeper i Colorado.
Till backarna.
Då gör jag så att jag krånglar inte till det första backpar. Det blir Devon Taves och Cale Makar.
Ja, det ska givet.
Ja, sen blir det lite svårare tycker jag. Och speciellt om jag ska förhålla mig till left-right.
Och där, alltså,
ja, och, men där brukar, är det någon nation som brukar hålla sig till det skulle jag vilja påstå att det är Kanada. De kör nästan alltid left-right. Och det såg vi inte minst i förra årets Four Nations-uttagning där sådana som Pareko och Doughty till exempel kom med som rightare trots att jag redan då tyckte kanske att det fanns bättre alternativ. Men så min backuppsättning här, Taves Makar, sen har vi Josh Morrissey och en leftare som dock är van att spela på högersidan i Vegas, Shea Theodore, Morrissey och Theodore. Och sen, nu får du spänna öronen, säger man så, spänna öronen, öppna öronen.
Spänn öronen
nu. Allt du kan. Matthew Schaefer. Ihop med Drew Doughty faktiskt.
Wow. Ja, det är lite spännande par ändå.
Den
äldsta och den yngsta.
Den äldsta och den yngsta. Och sen som extra back finns ju många man skulle kunna ta av. Jag tror att Travis Sanheim får komma med igen faktiskt. Efter hans senaste landslagsinsats. Så att där har vi min backsida för Kanada.
Men du petar den poängbäste backen, Eko Kycklin.
Och målbäste inte minst. Ja. Kyle McCarr är ju poängbäst.
Ja, målbäst för Kycklin.
Ja.
Och Bouchard petar.
Ja, precis. Det är ganska många bra jag petar. Thomas Harley har jag inte med. Ja. Du får jag Dallas Svensson emot mig.
Ja, de tycker Esa Lindell ska vara med här också.
Ja, just det. Ja, precis. Kycklin var kanske svårast att peta faktiskt. Sett till hans säsong och hur bra han har varit och även hans underliggande statistik och sådär. Så att han har inte några starka argument för att peta. Doughty tycker jag knappt ska vara med, men då jag vet att han har enorm respekt där i den ledningen och han är rightare dessutom. Jag tycker
det är ju en liten good old boys ledning det där.
Ja.
Så jag är inte säker på att Schaefer kommer med, vilket jag tycker skulle vara totalt bedrövligt om han inte. Ja. Men jag litar inte på de där gubbarna. Här i New York har ju faktiskt Billy Guerin har varit här förra veckan, var han på varenda match här. Och jag tänkte, fan, ska de trada Kaprizov hit? Men nej, han var ju ute för att kolla OS-trupp. Men är han i USA:s lag?
Bill Guerin, ja.
Mm. Just det är USA:s lag han scoutar för. Ja, det är.
Just det. Så det var inte Matthew Schaefer i hans fall.
Nej. Men hur som helst, det är ju de här Armstrong och company. De är lite konservativa.
Ja, och vi kommer till forward sen, men Cooper tog ju med sig inte bara Brandon Point utan även Brandon Hagel och Anthony Cirelli på forwardsidan som coach för det kanadensiska laget. Och Doug Armstrong till mångas förvåning tog med sig Colton Pareko till backuppsättningen, och det kändes ju som en St. Louis blinkning där. Så att jag skulle inte våna mig om han tar med honom igen, med tanke på att de är regerande mästare, att de har Four Nations med det lagtänket de hade då. Men, och han är rightare dessutom, och de ska ha liksom offensiva och defensiva backar.
Ja, det är som han sa, Herb Brooks, som jag också citerade den där krönikan.
Just det.
Han tog ut Miracle on Ice-laget, så jag vill inte ha de bästa spelarna, jag vill ha de rätta spelarna.
Ja. Mm. Ja, det...
Du lämnar ju några väldigt bra spelare utanför. Bouchard, Morgan Riley, Noah Dobson.
Ja, men jag tänker
Brandon
också
Montour.
Ja, precis. Men med även Bouchard där, som ju är tvåa i poängligan bakom McCarr, där tycker jag liksom att han är ju, hans USP är framförallt powerplay. Men han petar ju inte McCarr i första PP, och de har tillräckligt med bra alternativ för att inte behöva ta med sig ytterligare en PP-specialist i Bouchard bara för att ratta ett andra PP. Jag har ju sett att han kan vara rätt riskabel i egen zon.
Ja, ja.
Så att en Bouchard i tredje backpar, det tycker jag inte...
Inte bara i egen zon, ofta i offensiv zon. Han slår en felpassning som det blir kontring på.
Ja, så den rollen han skulle få i en kanadensisk backuppsättning, den tror jag inte är så fördelaktig för hans spelstil. Och då kanske till, då tänker jag snarare att en rightare som Drew Doughty får spela tredje backpar. Ja, och Matthew Schaefer, ja, vi har ju hyllat honom hela hösten, så vi måste inte fortsätta med det egentligen, men snacka om att han är nu, New Orleans är uppe på slutspelsplats nu igen, och han, det är så tydligt vad han har lyft den organisationen. Jag kan bara nämna det att med honom på isen så är de plus 10 totalt sett i New Orleans. Som man kollar på expected goals och så vidare, så ligger de lite, så ligger de under 50%, men med Matthew Schaefer så är de ett pluslag. Utan honom på isen så är de minus 9 i målskörd till exempel, men med honom plus 10. Så det är ganska tydligt att Matthew Schaefer gör enorm skillnad för New York Islanders. Och jag tycker att han har varit så pass bra att han redan nu förtjänar en plats bland sex backar i ett kanadensiskt lag.
Ja, du behöver inte övertyga mig. Jag är helt... Men ring Pete DeBoer.
Ja, och sen den där auran och personligheten och hela hur han lyser upp ett omklädningsrum. Liksom.
Ja, jag tycker han är given. Det är jag det. Men du får höra världens bästa forwardsuppställning.
Ja, nu kommer vi till den. Och ja, då ska jag chocka med första namnet jag nämner av alla här i den kanadensiska forwardsuppsättningen. Först ut att nämnas i första kedjan, Brandon Hagel. Med Connor McDavid och Mitch Marner.
Jesus Christ.
Ja, jag återkommer till en motivering. Sen har vi Four Nations andra kedjan med
Du är värre än Dallas fanset. Nu ska med, en Tampa-spelare.
Med Sidney Crosby då, som ytterforward precis som i Four Nations, med polaren Nathan MacKinnon och Sam Reinhardt. Och sen har vi då tredje kedjan här. Nu får du spänna öronen igen. Alltså. Sitt och spänn nu.
Ja, jag drar ju då.
Ja, där har jag Connor Bedard, Macklin Celebrini och en pappa till dem, höll jag på att säga, Mark Stone.
Ja.
Och sen kommer fjärde kedjan här. Nu får du också spänna öronen och hålla hatten och allt möjligt. Nu ska liksom inte Matthew Tkachuk och Brady Tkachuk och gänget kunna störa så mycket Kanada här. För då slänger vi fram Brad Marchand, Sam Bennett, Tom Wilson.
Ja, Tom Wilson ligger nog bra till efter det där inledande slagsmålet i Bell Center.
Ja, ja. Och sen som extra forward då. En redan uttagen spelare, en av sex kanadensare som redan finns med i truppen, men som hamnar som extra forward i mitt bygge. Kompensera lite för Brandon Hagel här. Brandon Point ställer jag som 13 forward just nu.
Ja. Och han är, har inte varit så bra.
Jag skulle inte han redan varit uttagen, då tror jag att han hade hängt löst alltså. Ja. Han har inte haft någon speciellt bra säsong och mycket skadad visserligen, men innan dess inte speciellt bra heller. Ja.
Ja, vi skulle inte ha din Tampa favorit i första kedjan, precis.
Ska jag motivera?
Ja, jag förstår att du har en motivering.
Ja, nej men McDavid och Marner var kanske inget radarpar heller i Four Nations förrän det skulle avgöras. Då var det ju faktiskt så att det var Marner som spelade fram McDavid och så var turneringen slut.
Ja.
Så jag satsar på att de får vara en kombination igen. Och sen Brandon Hagel som... Jag har ju nämnt 100 gånger att han är liksom, när man jämför alla kanadensiska spelares poängproduktion 5-5, så sticker Brandon Hagel ut. Han är ju bättre än McDavid de senaste 2 åren i 5-5. Gör mer poäng. Och han lyfter, i Tampa i alla fall är det väldigt tydligt så att han lyfter den kedja som Brandon Hagel spelar i. Den är bäst. Kolla på Nikita Kucherovs säsongstart med Brandon Point. Ja, det var ju en besvikelse. Han totalt sett med Brandon Point den här säsongen, så har Nikita Kucherov varit inne på 14 mål bakåt, bara 9 framåt. Men sen han placerades ihop med Brandon Hagel så har det vänts till 14 mål framåt, 5 bakåt. Så jag tänker att den här duon borde ha kemi. Mitch Marner och McDavid, de var bra till slut i Four Nations. Och nu får de katalysatorn Brandon Hagel med, som André Tourigny, Utah-tränaren, har kallat för tidernas bästa forecheckare in till sig. Mm. Och så blir det fart från det. Så tänkte jag.
Okej, ja. Okay. Ja. Seth Jarvis då, han var med i Four Nations.
Ja, precis. Det finns ju några sådär som Cooper plockade med för att få liksom ettrighet och allt det här. Det var Seth Jarvis inte minst, det var Travis Konecny också till exempel.
Matt Barzal har varit väldigt bra nu med Islanders. Mm. Han gör ett argument för sig själv.
Ja, men en center som jag är närmast att plocka in och som jag, om du frågar imorgon kanske tar in, och om du frågar för någon vecka sedan hade tagit med, det pendlar hit och dit med vilka som ska få sista platsen i den här truppen. Då är det Nick Suzuki som jag tycker nog är ledare i Selke-kategorin den här säsongen som ligans bästa defensiva forward. Och alltså, han matchas ju väldigt hårt även i defensiva situationer i Montreal. Han producerar mycket framåt, men så får han också möta motståndarnas bästa spelare. Och faktum är, i och med att man jämför så mycket med USA, när han har mött Vegas den här säsongen, när han har mött Toronto den här säsongen med Montreal, Nick Suzuki, så har han matchat mot Auston Matthews, mot Jack Eichel och haft klart bättre siffror i den matchupen båda gångerna. Han har presterat bättre mot Jack Eichel i deras interna duell och han har gjort det mot Matthews. Så det är de två han kommer möta när det är USA som gäller. Så av den anledningen tycker jag Nick Suzuki kanske ska vara med i det kanadensiska laget. Men jag valde en tredje kedja där med Celebrini och Bedard istället.
Ja, det är högaktigare, för tyvärr kommer den ju inte att bli i verklighet. Jag tycker de redan, man hör överallt att högst en av de här unga kommer med.
Ja, och då tror jag i så fall att det blir Celebrini faktiskt. Ja. För att han anses vara lite bättre över hela banan jämfört med Bedard.
Ja, jag tycker det är tråkigt, men såna är de gubbjävlarna.
Ja, sen så Wilson vill jag hylla också. Alltså, det är lätt att bara säga att han ska slåss och så här. Det får man inte ens göra i OS. Det är ju inte 5 minuter för fighting där.
Är det matchstraff direkt då?
Ja, det antar jag att det brukar vara internationella turneringar. Då är det säkert i OS också. Men däremot så, jag menar, han har gjort över en poäng per match den här säsongen. Han har gjort 5:e, eller om det är 4:e flest mål av alla kanadensare med 17-18 stycken hittills den här säsongen. Han leder ju heta Washingtons poängliga före Ovechkin till exempel den här säsongen. Mm. Så att jag tycker Wilson kvalificerar sig även på helt och hållet sportsliga meriter, inte bara hans fysiska dimension.
Ja, men nej, jag tror att honom kommer nog att ta.
Ja. Ja. Och den sista jag kan nämna är väl Mark Stone, som är att jag ser en hel del inte ha med sina trupper, och det kanske är på tiden att förnya lite där, men egentligen tycker jag inte Stone på något sätt har spelat sig ur det här laget. Han var ju lite skadad som vanligt här i november, men ser man till poäng per match den här hösten i NHL så är han tvåa i hela NHL. Det är bara Nathan MacKinnon som gjort fler poäng per match än Mark Stone, och innan han blev skadad efter typ 10 matcher så ledde han NHLs poängliga före MacKinnon. Så att Mark Stone kommer definitivt vara med i den här truppen. Det utgår jag från. Han spelar till och med i första kedjan i Four Nations med Conor McDavid. Så att, och han gillar The Old Man's Club också.
Ja, det gör de. Ja. Ja, men Bedard, han får se fram emot 2030 då.
Ja, då blir det
Salt Lake City.
Ja, och sen där Leksandsturneringen 2028 också. Där tror jag faktiskt att han är med också.
Ja, men han är med i din trupp och det är bra.
Ja.
Ja. Nästa vecka då är det Sverige, och då tänker jag också blanda mig i och göra en egen trupp.
Ja, precis. Det blir kul att jämföra. Riktigt ordentligt. Kedjan mot kedjan.
Wallstedt, Hildeby, Söderblom.
Ja, riktigt så långt tror jag faktiskt inte att du kommer sträcka dig. Men jag tror att du kommer vara mer vågad än vad jag är i alla fall.
Jo, det är ju som...
det är nog de flesta kanske.
Ja, det tror jag. Ja, ja, men bra. Tack för din insats, Jonte. Du har hållit på med det här ett tag.
Ja, precis. Alltså, det hade varit kul också att ta ut en B-trupp. Alltså, jag har inte ens nämnt till exempel, alltså en sån som ingen nämner, typ Morgan Geeky, trots att han ligger tvåa i NHL:s skytteliga. Han är kanadensare. Han skulle kunna nämnas i det här fallet, men det är ingen som riktigt har med han i en kanadensisk OS-trupp. Sån bredd har de.
Ja.
Så att, jag menar, Morgan Geeky kanske skulle spela en tredje kedja i B-laget.
Ja, men du, det blir spännande nästa vecka.
Ja, det
nu ska vi också. Först måste jag bara ta mig igenom den mest intensiva perioden kanske någonsin här under min tid.
Ja, det är
över helgen.
Ja.
En match på torsdag i måndag ute på Long Island. Sen har vi både matiné i New Jersey och kvällsmatch på Garden på lördag.
Ja.
Ny matiné i New Jersey på söndag. Och så matcher på Garden måndag, tisdag. Och det är inte, det är ju sådana som är hemma i Vancouver. Det är tunga svensk lag.
Just det. Det är inte läge att stanna kvar på Korosoffan då, inte, utan då kommer det vara där.
Vi får se om min fot fungerar.
Ja, det är ju den också. Så har du ju dessa fotproblem också. Ja, det blir riktigt intensivt för Bjurman här fram till att vi ska prata.
Mycket Uber fram och tillbaka, för det får bli.
Ja. Men så blir det alltså Tre Kronor nästa vecka.
Yes, det ser vi fram emot.
Det ser vi fram emot. Det, jag tycker det känns skönt att vi har en vecka kvar så att man verkligen kan tänka till.
Yes. Ja, men då tackar vi för den här veckan.
Ja, det gör vi. Tack alla som har orkat lyssna på ännu ett långt avsnitt som det blev.
Vi tar den här en gång till. Dallas. Hur går det?
Dallas. Stars. Dallas. Stars.
Ja, bra.
nu
hörde ni nu då?
Ja, det är bra. Ja, men säger så. Jag säger yes. Hej, hej.
Woof, woof, woof.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar arenas blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.